kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Polisen har hittat spår.
Efter att polisens specialsektion där under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Ljungby så visade två hundar återigen intresse för en plats i lagen. Så under måndagen har dykare från kustbevakningen dykt i området.
De är fast beslutna om att Mattias finns i lagen efter att tre olika specialsekunder gjort markeringar i samma område.
Vi har ju sökt från det här med olika teorier då, så har vi ju sökt från den punkten där hundarna markerade, så har vi ju varit både uppströms och nedströms.
Med hjälp av den danska oceanograf som hjälpte till att hitta Kim Walls kvarlevor i Östersjön kunde polisen avgränsa ett område i lagan som var av särskilt intresse.
Så just när vi har dykt på ett ställe så kan vi se att det ser ut på ett visst sätt. Men en kropp kan sagt flytta sig, den skulle kunna komma dit senare. Vi tyckte nog att vi hade sökt så mycket vi kunde liksom.
Men på land har privatsökare gjort ett fynd som kommer att skapa stor debatt i den lilla orten.
För då vet vi att troligtvis har han varit här uppe och rört sig, eller så har han inte varit här uppe och rört sig. Men det är ju ett bevis på att det är hans strumpa.
Men det är också så här, när man väl hittar ett spår, då känns det som att det skulle vara så viktigare än om det hade varit tusen andra spår som hade funnits.
Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag träffar Gustav Bäck i ett skogsområde 1,2 kilometer från Ågårdsbron.
Vi står just nu på en vändplan då. Ja. Men det är ju mest för, ska man säga, de som skövlar skog här uppe. Och det är ju också ett område som folk rör sig i. Med hundar och det är ju också ett löpområde. När Mattias försvann där då, då såg det ju ut här fast mindre snö då än vad det är idag.
Gustav deltog redan under Missing Peoples första sök.
Vid första söket så var jag ute och som patrullledare. Jag hoppade in i den rollen direkt. För de skrek, är det någon som är patrullledare här som kan leda? Och jag tänkte, det var ingen som... Vi måste ut. Ja, men jag är patrullledare, jag skiter i vad jag ska göra, vad jag gör det. Och då skickade de ut mig och sen efteråt så... såg de potentialen hos mig, säger de, och värvade mig. Så jag har varit väldigt glad och nu så sitter jag till mig i ledningsgruppen här i Kronoberg. Så. Vi hade ju 700 unika sökare på bara några dagar. Och det var en väldigt långa köer. Folk väntade väldigt länge för att komma ut. Och jag har ju hört från familjen själv att de var nere och skulle gå ut och söka själva. Men... De var så rörda av folk som de lämnade nu. De kunde inte vara. Då blir man ju lite rörd själv och tänker, ja, men jag kan inte ge upp då.
Nej.
De ger inte upp, de försöker ju själva.
I sin nya roll som patrullledare ger sig Gustav Bäck ut på sitt första sök under Missing Peoples flagga.
Det första jag gör är att jag informerar gruppen att så alla är beredda på var vi är. Vad vi söker efter. Om det är en död person eller om vi skulle stötta på en död person så måste alla vara beredda på det. Det är sekretess på det. Det är inte att springa sin egen väg. Det är jag som styr där ute. Som alla vet om att det går rätt till. Mm. Fokusera på att patrullen gör som de ska göra. Och håller ihop och inte är för långt bak eller för långt fram. Och jag söker ju inte själv på det här sättet. Jag ser ju till så att de söker. Och sen är det min uppgift att gå fram om det hittas någonting.
Under mellandagarna, julen 2020, hittas en strumpa i skogsområdet cirka en kilometer sydost om den plats där de sista iakttagelserna av Mattias görs. Strumpan har bekräftats av Mattias mamma att vara av samma typ som han själv hade.
Den här platsen är där strumpan hittades, som privatpersoner hittade. Vi hämtade inte in den, den fick ju ligga här. Jag tror det var Mattias mamma som hämtade dem. Men vi hade rapporterat in det i alla fall till polisen och sånt här. Först har de sagt den låg här mitt på vändplanen. Men när vi kom med våra, jag tror vi var 20-25 personer var ute och sökte då. Med Facebookgruppen. Då hittade vi den längre ner på vägen här. Precis vid en pöl.
Vändplanen som Gustav beskriver är slutet av en skogsväg. I nära anslutning till ett område där det vid försvinnandet, liksom nu, pågår nybyggnation av villor. När han först får tipset om strumpan ska den ha legat i slutet av vändplanen. Men när Gustav Bäck anländer till platsen ligger den cirka 60 meter längre in på vägen i riktning mot nybyggnationen.
Vad tänkte du när de väl kontaktade och berättade att nu har vi hittat en strumpa? Vad gick i tankarna då?
Jag vet att jag var ute faktiskt på ett sök då, när jag fick reda på det, och jag var faktiskt väldigt glad när jag hörde det, för då vet vi att troligtvis har han varit här uppe och rört sig, eller så har han inte varit här uppe och rört sig, men det är ju ett bevis på att det är hans strumpa.
Strumpan som hittades i ett skogsområde i Ljungby i december förra året tillhör den försvunne 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december. Mamman till den försvunna 17-åringen från Ljungby har vädjat till polisen att DNA-testa en strumpa som hon tror kan tillhöra hennes försvunna son. Men enligt Aftonbladet så har hon gjort det här utan framgång.
När strumpan hittas vädjar Mattias mamma till polisen om att den borde testas efter DNA, eftersom strumpan är av samma typ som Mattias använde. Trots sin vädjan får hon inget gehör av polisen. I flera medier uttalar sig polisens presstalesperson i Region Syd, Robert Löffel, att polisen valt att inte analysera strumpan eftersom det inte längre finns någon misstanke om att Mattias försvinnande ska ha varit kopplad till ett brott. Han förklarar i media att en analys av strumpan ändå inte skulle ha påverkat sökarbetet av samma anledning. I samma artiklar poängterar mamman att då strumpan hittades i slutet av december 2020 så var inte utredningen om människorov nedlagd ännu. Men trots det ville polisen inte göra en analys. Vid en närmare observation av skogen kring vändplatsen kom Gustav Bäck att hitta andra märkliga spår som i sin tur kom att väcka ännu fler frågor bland privatsökarna.
Ska vi se. Och då har vi ju de här. Vad vi reagerar på att det var ju en pil här först. Som pekar mot den här stora stenen som ligger.
Ja, vi går in på en liten avsides stig.
På den här vägen in här.
Okej.
Det är ju, följer man den här vägen så kommer man ner till ett bostadsområde. Därför vi misstänker att det är ju väldigt mycket folk som rör sig uppe. Och det har vi ju sett sedan dess att det är ju folk som är ute och går med sin hund eller ute och springer här. Och den låg ju här lite längre fram. Då var det en pil som pekade först neråt. Så kom man hit. Då såg man ett ansikte. Någon hade ritat.
Det var mitt på stigen liksom.
Ja, en smiley med överkryssade ögon. Så pekade den mot stenen. Och då tänkte jag, men vi följer pilen då. Då hittar vi mer och mer pilar. Och sen som någon har ristat.
I marken. Det var flera stycken alltså?
Ja, och sen ansikten.
Ansiktena som Gustav Bäck beskriver fotades av en privatperson och spreds i media. Utifrån bilderna går det att se ansikten ristade i marken i konturen av emojis med en ledsen min och två kryss som ögon. I anslutning till ansiktena fanns även pilar ristade i marken som pekade i olika riktningar.
Och när jag står här tänkte jag, men jag har ju lärt mig, försvinner man om man ska lämna platsen, och ska man markera med pinnar eller stenar åt vilket håll man har rört sig åt. Och då tänkte jag, vet Mattias det här, så är det han. Då följde jag pilarna in. Ju mer jag gick in i skogen här så hittade jag en, för mig uppfattade jag det som en pil som pekade åt Visslanda vägen.
Okej. Okay. Alltså, och den ligger här nere någonstans?
Ja, den ligger ju, man följer den väldigt långt bort också. Och då gick jag mot den pilen, följde den pilen, men sen hittade jag inga mer pilar. Där rapporterade vi in, det var ju 4 stycken som stod och pratade, vad fan ska vi göra? Ska vi fortsätta eller ska vi låta dem gå? Eller?
Ja.
Så vi fortsätter en liten bit in här och sen avslutade vi faktiskt.
Efter polisens uttalande om att inte vilja DNA-testa strumpan så tar Mattias mamma saken i egna händer och bekostar en DNA-analys själv med hjälp av genetikern Marie Allen vid Uppsala universitet. Hon är professor i rättsmedicin vid Uppsala universitet och även programansvarig för universitetets masterutbildning i forensisk vetenskap. Vi träffas på hennes kontor på Biomedicinskt centrum i Uppsala för att jag bättre ska förstå resultaten hon fick vid DNA-analysen.
Rättsgenetik är ju en del av forensisk vetenskap. Och forensisk vetenskap handlar om hur man kan använda forskning för att hjälpa rättssystemet med vetenskapliga bevis oftast, forensiska bevis. Och då kan det handla både om DNA-analyser, fingeravtryck, skospår, toxikologiska analyser eller analyser av gifter. Så det är väldigt brett så. Men mitt specialområde handlar om genetik och DNA-analyser inom kriminalteknik.
Marie Allen förklarar att i huvudsak så jobbar hon på uppdrag av polisen. Då används hennes expertis för DNA-analys och liknande. Men det händer även att privatpersoner kontaktar henne, som i fallet om Mattias försvinnande.
I det här fallet, det handlade om en tvillinganalys, och just då så jobbade vi med forskning kring tvillingar och framförallt hur man kan särskilja tvillingar. Nu var inte det frågan här, men vi hade ett specialintresse där och då om just tvillinganalyser. Vi fortsätter att jobba med tvillingar än idag, men då var det en väldigt aktiv del av vår forskning att titta på tvillingar.
Minns du ungefär vad det var man ville veta från dig när man skickade in den här strumpan?
I det tvillingärendet, så det vi gjorde där var att vi fick ett referensprov från en av tvillingarna. Och så ville man veta om den här strumpan kunde då matchas till den tvillingen. Och då fick vi ju helt identiska DNA-profiler.
Okej.
Sen kan vi inte utifrån det säga om det var från den ena tvillingen eller den andra. Okej. Men i kontexten så var det säkert information som var viktig ändå.
Och nu har provsvaren kommit, som alltså visar att strumpan tillhör den försvunne pojken.
Detta enligt mamman som har fått strumpan DNA-testad på eget initiativ efter att ha fått beskedet från polisen att de inte valt att testa den. Men det här förändrar inte hur polisen arbetar med fallet, säger Robert Löffel som är presstalesperson i polisregion Syd.
I det här området där strumpan är anträffad har vi sökt både innan den anträffades och efter anträffandet, och tyvärr inga resultat.
Enligt flera medier ska det vara bekräftat att strumpan som hittas tillhör Mattias. Men enligt Marie Allen själv, som har testat strumpan, är det inte riktigt så enkelt. Det som går att säga är att resultaten pekar på att det kan ha varit Mattias strumpa, men att det också kan ha varit hans tvillingbros. En mer djupgående analys hade kunnat visa vem av tvillingarnas DNA det var, men den analysen efterfrågades aldrig.
Och det är då att tvillingar har väldigt lik DNA, eller har man identiskt?
Tvillingar har inte helt identiskt DNA, men de har väldigt ofta när man gör den här rutinanalysen där man tittar på 15-20 olika markörer i arvsmassan, alltså platser som varierar, då visar de väldigt ofta helt identiska profiler. Sen vet vi att det finns skillnader i DNA mellan tvillingar, men det är lite som att leta efter en nål i en höstack.
Ja, det är så.
Om man stöter på ett DNA-bevis som då det finns två tvillingar inblandat, då i första skedet så kommer det peka på att det kan vara båda då?
Ja, med största sannolikhet. Så att den vanligaste frågan när det gäller tvillingar i brottsutredningar är vilken av de två individerna i det här tvillingparet var det som lämnade det här spåret.
Okay.
Så att för det mesta så vill vi särskilja tvillingar och hitta skillnader mellan dem.
Mm.
Vi vet att tvillingar när de föds har i princip identisk arvsmassa. Alltså hela arvsmassan är likadan mellan de två. Men sen så uppkommer det mutationer under livstiden. Inte jättemånga, men det blir fler och fler. Så ju äldre tvillingparet är, desto fler såna här skillnader i arvsmassan finns det. Och det är ofta bara en enda byggsten, alltså G, A, T eller C, som har bytts ut till en annan bokstav. Och vill man särskilja tvillingar så kan man sekvensera, analysera hela arvsmassan hos båda tvillingarna och se var hittar vi skillnader och hur ser de ut. Och sen verifiera dem. Man kommer inte att hitta jättemånga skillnader. Så om det är ett ungt tvillingpar så kanske en handfull eller 10-15 max. Men ju äldre de är så ju fler såna här spontana mutationer har ju uppstått.
Det gick alltså inte att utesluta att den tillhörde någon annan? Eller gick det att utesluta att det kan enbart komma från de här två tvillingarna?
Ja, vi fick en full profil, vilket betyder att det är ett ganska högt bevisvärde för att det här spåret, eller DNA-profilen, kommer från just en av de här två. Vi hade ju kunnat se om vi kunde hitta skillnader mellan de här tvillingarna för att kunna säga att det här DNA kommer från den tvillingen och inte från den tvillingen. Mm. Men det var inte riktigt frågeställningen initialt.
Efter intervjun med Maria Allen ringer jag upp min kollega Maria för att diskutera vad jag precis har fått höra.
Maria?
Tjena Maria, det var Alessandra.
Hej, hur går det med strumpan?
Jag har precis kommit ut intervju med genetiken där.
Och vad säger hon?
Hon säger att DNA på strumpan kan vara Mattias, men det kan också vara hans bror. För analysen hon har gjort har inte, den är inte så djupgående att hon vet vem av dem det är. Vilket man tydligen kan visa.
Men det talar ju emot vad alla annan media säger.
Ja, exakt. Så det känns som att det typ mer har blivit en mediasanning. Att man har skrivit att det är det, för att enligt henne så nej, men hon vet inte vems av dem det är. Bara att det är någon.
Så en efterkonstruktion egentligen som inte är helt sann?
Nej, men exakt.
Oavsett om DNA tillhör Mattias eller hans tvillingbror, så är det fortfarande märkligt att en strumpa av samma typ som Mattias brukade ha, men vad som kan vara hans DNA på, hittas mitt ute i skogen på en plats som aldrig varit intressant för utredningen. Gustav Bäck igen.
Följer du den här vägen så
kommer, du ner dit.
Och likadant om du följer den här vägen så kommer du ner till.
Så det är liksom ingen, när man väl hittade stumparna så kändes det inte som att det var omöjligt liksom att han skulle kunna ha tagit sig.
Nej. Det tycker inte jag i alla fall. Det är ju massor med folk som är uppe och här kan du röra dig.
Ja.
Och att det ser ut så här nu, även fast det är sommar så är det ju här väldigt mjukt.
Ja, det är så.
Det mossar alltihop. Men sen åt det här hållet är det ju ännu värre. Det är ju väldigt snårigt och sånt. Men det är just den här biten som, det är ju väldigt många som var här uppe.
Ja. Mm. Just den här biten, känner man sig klar med den eller?
Jag känner mig inte klar med den. Det var ju ett område som var väldigt intressant just då.
Hur många sök har du varit med på här i just efter Mattias?
Som på huvudet kanske 45 sök eller någonting. Och det var nog kanske mer vi har gjort. Och jag har gjort egna privata sök. Jag körde ju slut på mig efter ett år. Min familj var också, de klagade väldigt mycket där hemma att jag var ute varje helg. Och det var inte bara en timme. Vi kunde vara ute i 5-6 timmar och kom hem och var jättetrött. Och men sen efter ett år så kände jag, nej men jag måste trappa ner själv faktiskt. Men jag kommer inte ge upp. Det är väldigt många som vet vem jag är nu då. Mm. För jag har figurerat mycket i media och alltihop. Och jag får in tips. Och då tänker jag, då går jag ut själv först och tittar upp om det är någonting som kan vara troligt eller ej. Så det är ju väldigt mycket sånt så jag...
Ja, men så du får ändå lite tips fortfarande?
Ja, det får jag. Men en del tips är det ju också, hur troligt kan det vara?
Jo.
De inristade ansiktena får aldrig någon förklaring.
Både ett pojksträck eller vad är det, ett spår? Då känner man så här, är det någon som varit uppe och jävlats?
Ja.
Det är ju jävligt dumt. Det förstör vårat arbete, man blir frustrerad. Men man vill ju veta det då. Säg, kom ut med det, det var vi.
För Mattias vänner och anhöriga sticker strumpan fortfarande i ögonen. Och man undrar om en polisiär analys hade kunnat ge något nytt spår eller andra tankar kring försvinnandet. Vännen Nelly berättar.
Alltså jag har ju varit väldigt... Alltså vi var väl alla lite frustrerade över att det inte var att någon sökte på den snabbare. Att man inte tog in den på analys snabbare än vad man gjorde. Sen förstår man ju att det finns mycket annat som man måste följa. Men det är också så här, när man väl hittar ett spår, då känns det som att det skulle vara så viktigare än om det hade varit 1000 andra spår som hade funnits.
Men det här området där den hittas, det är ju typ vid Klotvägen och det där. Finns det liksom någon anledning att Mattias skulle varit där borta i de delarna?
Det var ju en film som fanns på honom, eller finns tror jag kanske också.
Exakt, när han springer vid smalspåret.
Ja. Och han ska ha ryckt i också en massa teorier, alltså som har hört, så att han har ryckt i garageportar och knackat på dörrar och sånt där. Och jag kan väl typ själv känna också så här, ser man en person som är skräckslagen och verkligen har panik, för det såg ju som att han hade panik i de här videorna och vad man har fått förklarat för sig, då hade man väl agerat, tänker man ju själv, men sen vet man ju inte den situationen hur det hade varit heller. Men att den ligger, att just den strumpa så där, alltså jag fattar inte det heller. Det är också som att den bara har, kanske så att han har sprungit barfota eller utan strumpskor, och att den har åkt av i farten och att han inte har hunnit tänka på att den flög av liksom. Alltså även fast det ligger nära så är det ändå en bit att ta sig. Och särskilt i den kylan, och ja, det är jättekonstigt också. Alltså verkligen, och det var ju många teorier som togs att någon har lagt den där för att villa bort med spår och grejer.
Ja.
Men det är så konstigt alltihop att man blir helt, man får ju ont i huvudet av att bara så här försöka tänka massa scenarion, men ja, jag vet inte. Det är väldigt skumt att den ligger där. Mm. Eller att den var där. Och också att man inte har så hittat några andra spår eller tecken. Eller inte ens någon har, om han nu har blivit bortförd i ett annat land. Man vet ju inte det heller.
Ja. Är det lite det man har trott i kompisgänget, eller att han skulle blivit kidnappad i så fall?
Men jag vet att det var mycket så här att man inte förstod varför man bara fokuserade på ån, även fast den ligger nära. För det kunde man absolut göra, och det förstår man också, att om man ska hitta han levande så är det ju minst sannolikhet i ån, och då måste man ta det först.
Mm.
Men det är också så här, på den tiden så kan man transportera en människa väldigt långt.
Mm.
Jättelångt, absolut. Innan det hinner till tullen och allting liksom.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det finns flera frågetecken i det här fallet. I tidigare avsnitt begav jag mig själv ut i Mattias fotspår kring samma tider som han själv var ute natten till den 5 december. För mig är det absolut största frågetecknet fortfarande tidslinjen. Jag får inte ihop vad som händer under de minuter mellan det att Mattias lämnar festen på Ågårdsvägen tills dess att han iakttas vid smalspåret och Sickingevägen. Jag tar hjälp av min producent Robin och gör ett nytt försök att förstå avstånden och tiden däremellan, i hopp om att nya ögon ska kunna hjälpa mig fylla i hålen.
Var kommer vi bege oss, Robin? Vi lämnar Ågårdsvägen nu.
Och så ska vi gå då till smalspåret där han fångas på film. Enligt tidslinjen ska det ta 5 minuter.
Ja.
Och det är väl ganska rimligt när man bara står här så ser man ju direkt över till smalspåret.
Ja, men precis. Vi borde ta den tiden, ja.
Ja,
vi testar. Nu har vi kommit fram till smalspåret, alltså gått raka vägen från Ågårdsvägen över Ågårdsbron till smalspåret. Vi var här och knackade dörr igår och då vet vi att från vår högra sida nu så var det väldigt få människor som hade hört någonting eller sett någonting. Sen då på vänstra sida tänker vi att det är där man borde ha sett någonting. Hur lång tid har det tagit att gå hit, Robin?
Den här sträckan tog 2 minuter och 18 sekunder och då går vi i ganska normal takt.
Ja. Och sen då blir nästa timer också någonstans här, eller?
Ja, men då fattas det... Om man såg springa här,
ja,
då fattas det 2 minuter redan här som är borta från tidslinjen.
Ja.
Och då undrar man, tog han den här vägen? Eller det finns ju andra sätt att komma hit.
Ja, det är sant.
Om man tar en andra bron, det vet vi inte.
Nej, det är sant. Det vet man ju faktiskt inte.
Vi fortsätter.
Ja, kolla. Det gör vi. Nu befinner jag och Robin mig vid korsningen Pålsvägen, Sickingevägen. Och Robin, hur lång tid har det tagit för oss?
Det har tagit 7 minuter och 28 sekunder. Då har vi besökt alla platser han har varit på. Och då diffar det... Första gången han syns är 01.20, sista är 01.54. Diffar ungefär 30 minuter.
Ja.
Så någonstans har han ju varit under tiden.
Ja. Vad är frågan var i så fall?
Ja, det finns ju inte så många ställen. Det är ju väl områdena här runt omkring, men det är ingen som har sagt någonting om att de har sett honom.
Min och Robins rekonstruktion av Mattias rörelse strax innan hans försvinnande kommer att fortsätta i ett senare avsnitt. En annan person som under flera år sökt svar på vad som hände Mattias natten till den 5 december är dykaren Henrik Sandqvist. Han, tillsammans med andra frivilliga dykare, leder den ideella organisationen Search and Recovery Sweden som bidrar med sin dykexpertis i sökandet efter personer som försvunnit i vatten.
Vi letar efter försvunna människor på fritiden, på vår egen tid, helt ideellt för att hjälpa anhöriga och få styr på vad som har hänt med deras försvunna helt enkelt.
Vi träffas vid en vändplats nedanför Replösebron som är den plats där polisen, kustbevakningen och även Henrik och hans team utgått ifrån under största delen av sina dyk. Replösebron ligger cirka 400 meter norr om Ågårdsbron och är en förlängning av Norrleden som bland annat är den nordligaste punkten för Ljungbyborna att ta sig över Lagan med bil.
Nyheten nådde mig redan samma dygn då jag på den tiden var aktiv för svaret också och hemvärnet bland annat kallades in för att söka. Men just till våran organisation så började vi söka i mass året efter då.
Och vad var det som fick dig att liksom engagera dig personligen i sökinsatsen?
Ja, alltså jag har hållit på med det här i några år nu med olika typer av sökinsatser. Och det som har fått mig att engagera mig i just den här typen av sök är att det finns inga andra som gör det. Det finns ju massa organisationer som söker på land och går skallgångskedjor och liknande i skogarna. Men just leta i vatten är det ju väldigt få som kan, så därför valde vi att specialisera oss på det då det är det vi kan göra.
Mm. Om vi då tänker när ni väl började dyka här, vad var det första ni gick på då? Eller gick ni liksom efter det polisen hade berättat? Eller hur tänker man när man börjar såna här insatser?
Hundarna har ju markerat då sporadiskt från 25:an och ner till cirka då kröken igen för Replösebron här.
Okay.
Så det är väl en 200 meter längre söderut då. Men på grund av att strömmarna och vindriktning och sådana grejer så får man ju då anse att markeringarna ligger ju längre uppströms innan partiklar och så bryter vattenytan. Så, okay, så tar det en stund med tanke på djup och strömmar och grejer. Så därför koncentrerade vi den första sökningen då runt just Replösebron för att det var där som var mest troligt och att man skulle gått och ramlat i om det var så att man hade hamnat i vattnet.
Men okej, okay, så de markeringarna var här uppe och då tänkte man liksom härifrån och neråt om man tänker härifrån?
Eller? Ja, precis. Så vi började ju våra sökningar ungefär 25 meter norr om bron och sen ner då till kröken där de sista hundmarkeringarna var då.
Ja.
För att söka av hela området som var innanför markeringarna som fanns då på den tidpunkten.
Cirka 100 meter söder om Replösebron buktar en landmassa ut på Lagans östra sida. Det är den kröken som blir utgångspunkten för Henrik och hans team när de påbörjar sina dyk efter att polisens specialsekunder gjort markeringar vid platsen.
Idag är det väldigt strömt. Om man tittar ut vid bropelaren, det rör på sig rätt mycket. Ja. Vilket gör att man får simma väldigt mycket motströms hela tiden. Vilket gör att man blir snabbt trött och man gör med mycket luft. Mm. Så det är ju såklart en stor nackdel. Och vilket gör också då att partiklarna i vattnet flyttar ju på sig väldigt fort.
Okay.
Och det gör ju att det är svårare att räkna ut var doftpartiklarna kommer ifrån. Och även när man är där nere så är det svårt att räkna ut vad som händer. Problemet vi har är också att vi har olika strömmar i ån. Du har en ström på botten. Mm. Du har en ungefär på 4-5 meters djup. Och sen har du en ström ungefär en halv meter under ytan. Och sen har du en ytström. Och alla de här rör sig i olika hastighet. Så du kan ligga i båt på ytan. Och så ser du blad som är en halv meter under vattenytan. Bara swisha förbi så fort så du knappt hinner med att räkna dem. Mm. Vilket gör då att vi har ju, när partiklarna kommer från, om det nu ligger en eventuell kropp, så löses partiklarna upp och sen färdas de i de här olika strömmarna då. Och eftersom de färdas med olika hastighet på olika djup så är det väldigt svårt att räkna ut med var de kommer ifrån från början.
På YouTube kan man följa Search and Recovery Swedens arbete i Lagan. Deras videoupptagningar från ån visar den dåliga sikten som de har att jobba med. Trots starka lampor och bra kameror kan dykarna i bästa fall se cirka 30 cm framför sig. I vattnet är det mörkt och stundtals kan man se konturer av större föremål som ligger stadigt på Lagans botten.
Det är väldigt grumligt, det är väldigt mörkt, det rör på sig hela tiden. Så fort man har stoppat handen i botten för att känna på någonting så blir det som en dimma. Så att det blir kolsvart, så man får ju, oftast får man helt enkelt bara känna sig fram hela tiden. Mm. Och sen har vi ju massa kraftverk i Lagan som gör att när de öppnar och stängs hela tiden så ändras i bottenförhållandena. Vilket gör att dyn flyttar på sig, så från ena dagen till den andra så kan det vara helt täckt av dy. Och sen kommer man en vecka efter så är det helt fritt och sandbotten. Mm. Vilket gör då att vi kan inte ha sett någonting första helgen för att det har varit en meter dy på botten. Och så kommer man tillbaka helgen efter, dyker samma område och så ser man allting. Vilket gör att vi har varit tvungna att dyka på samma ställe jättemånga gånger. Och det är också, folk har reagerat lite på varför är ni bara på samma ställe. Men det är just för att kunna se allting och veta att vi faktiskt har sökt av hela området så måste vi göra det så många gånger.
Ja. Så det blir liksom ett dubbeljobb för att man inte vet vad som finns under helt enkelt?
Ja, precis. Ja. Man måste komma tillbaka med olika förutsättningar, olika dagar för att det ska hinna flytta på sig ån helt enkelt. Mm. Man har ju använt ån här förut för att frakta timmer till sågverk och sådana grejer. Så vi har ju här, precis här i mittenfåran här utanför bropelaren i mitten om man säger. Ja. Så har vi som ett plockepinn där det ligger stockar och skit på botten. Och likadant på andra sidan här i djuprännan då ligger det likadant. Ja. Och sen har vi på flera ställen där det ligger hela träd på botten. Alltså med trädkronor och allting.
Okay.
Så det finns ju väldigt mycket att fastna i. Och samma sak med stenbumlingar och så. Det är väldigt mycket sten som ligger som man måste liksom. Man får dyka runt dem för de är så pass stora. Så du kan inte ligga ovanpå dem och titta runt om man säger. Utan man får dyka runt och så får man gräva runt dem och så här. Mm. För det är mycket, lägger sig lövhögar emot och sådana här grejer som man måste rota igenom. Och samma sak då med de här träden med trädkronor och sånt. Man måste in och känna och se och allting så här. För att skulle nu en människa hamna i vattnet, man sjunker ju till att börja med. Ja. Har man då färdats med strömmen en bit så kan man ju glida in i en sån här trädkrona eller under stenar och sånt här. För vi har ju vissa stenar, det är som grottor under. För de är så pass stora då. Och då blir det ju att man måste ner och titta och känna under varenda grej.
Ja, och det ni ju gör det ändå. Alltså in, för jag menar, det är väl en risk för er med att liksom gå in och gräva under en
grotta? Ja, så är det ju. Men någon måste ju göra det. Och sen använder vi undervattensroboten så mycket vi kan då.
Den är ju samtidigt som ni.
Ja, det händer det också. Ofta så försöker vi alltid vara på plats åtminstone när den är i vattnet. För det är att den har ju en lina upp till fjärrkontrollen för att man ska kunna styra den och få bild och sånt där. Och den linan fastnar ju ibland. Mm. Då får man ner och följa linan så får man ta loss roboten och så får den fortsätta jobba liksom.
Förutom den dåliga sikten och en dy i botten så är det andra föremål som ställer till det för dykarna. Hela träd med intakta trädkronor och stora stenbumlingar som bildar undervattensgrottor försvårar dykarnas arbete eftersom det inte är tillräckligt säkert för dem att ta sig in emellan och under bråtet på Lagans botten.
Vi har ju bara täckt i kröken som är här nere då.
Okay.
Eftersom det, hundarna har inte markerat efter kröken, vilket betyder att då kommer det inte upp några partiklar senare.
Okay.
Så därför har vi dragit en slutsats då att det kan inte ligga något mänskligt efter kröken på grund av att markerar inte hundarna längre nedströms så kommer det inte upp fler partiklar och då måste det vara längre uppström som man säger.
Ja.
Men hela det här området då från Replösa bron och nu en bra bit längre norrut då, för vi har ju utökat sökområdet, så har vi sökt hela området flera gånger. För vi delade ju upp området vid Replösa i 37 rutor. Mm. Och de 37 rutorna är sökta i flera omgångar.
vad är det man vill hitta, om man säger? Självklart fattar jag att det ultimata målet är att hitta personen man vill söka efter, men annars, vad kan man annars hitta?
Nej, men alltså det är ju om man hittar något objekt som kan härledas till personen. Nu vet vi ju vad han hade för kläder, vi vet vad han hade på sig när han försvann, och vi vet vad han inte hade och sådana här grejer. Så att man försöker hela tiden att hitta man ett tygstycke som skulle kunna vara, eller man hittar då till exempel om det nu skulle vara en saknad sko eller en foppatoffel eller någonting. Alltså man hittar någonting som kan härledas till personen eller någon i personens omgivning, för det kan ju också vara så att personen har tagit fel helt enkelt. Yeah. Han kanske inte hade sina egna skor, han kanske hade kompisens skor, men ingen har saknat dem här för det var ett par gamla skor. Mm. Men hittar man då någonting som en kompis eller en nära anhörig kan säga, men de där känner jag igen, de har jag sett förut. Mm. Då kan man också härleda till att det kanske är här, vi kanske är på rätt område. Men det ultimata fyndet är ju såklart att hitta personen i fråga.
Jag förstår ju så här, med polisen så har de ju förundersökningssekretess och sånt, men har de ändå varit behjälpliga så mycket de kan mot det? Och liksom...
Nej, ingenting överhuvudtaget.
Är det så?
Vi får ingen assistans och ingen hjälp av polisen, och polisen har varit här några gånger när vi har varit här och så, han som är lokalpolis här i Ljungby, och han har väl försökt att liksom hjälpa oss lite så gott han kan med de premisser han har, men från högre upp så är det ju tvärnej, alltså vi får inte någon assistans överhuvudtaget, vi får inte lov att läsa någonting eller vad de har gjort, vi får inte ens veta vad de har varit med sina dykare.
Okay.
Så vi har ju fått börja om helt från början varje gång liksom.
Ja. Du säger själv att ni brukar vara ute. Är det ofta så här att de inte vill ge någonting? Eller är det speciellt i detta?
Nej, det är nästan alltid likadant. Eftersom vi är privatpersoner, civila och inte tillhör någon statlig myndighet eller så får vi oftast ingen hjälp av varken polis då eller andra myndigheter, utan vi får helt enkelt köra vårt eget vid sidan av. Sen försöker vi att vara närheten, alltså har kustbevakningen varit här, polisen varit här, då står vi ju här på bron och tittar. Mm. För det är ju den information vi kan göra, då kan vi se ungefär var de är för någonstans i alla fall. Eftersom de inte delar med sig av några uppgifter så får vi helt enkelt titta själva och försöka göra egna efterforskningar.
Ja. Det är ju mitt i natten han försvinner, och vi är ju vid det här området där han syns sista gången. Sen är det ju typ någonstans här som de tappar spåret liksom.
Ja, och de tappar ju spåret upp mot 25an.
Ja,
och då är det ju det är de här två broarna då som är, och eftersom hundspåren från början har varit vid den här replösa bron, så har det varit här man har lagt resurserna från början. Men när vi inte hittar någonting här, då har vi valt nu då att flytta resurserna och dela upp nästa rutnät som är då uppe vid 25an. Mm. Och sen när vi är färdiga med de rutorna vid 25an, jag tror det blev 28 rutor där uppe för området är lite mindre. Mm. Så blir det ju då området mellan 25an och replösa bron då som får delas upp i nästa rutnät. För då har vi ju ån, det här 300 meter av å där emellan då, som också behöver sökas av, så vi är säkra på att det inte ligger någonting där.
Ja.
25an är lokalt slang för riksväg 25 som går genom Ljungby och sträcker sig 238 kilometer från Halmstad i väst till Kalmar i öst. Genomgående för sökandet i och kring Lagan är att privatpersoner sluter upp med olika kompetenser men med ett och samma mål, att hitta Mattias. En stor hjälp för Henrik och hans team har varit Fredrik Estberg, som med sin undervattensdrönare har kunnat söka av Lagan efter intressanta platser att dyka på.
Först var ju när man hörde helikoptrarna och började leta efter honom dagen efter egentligen när han har försvunnit, så kändes det lite i hjärtat liksom, för man har själv barn i stort sett samma ålder. Min dotter är ett år yngre än Mattias, så då kände jag att det hade varit kul att kunna hjälpa till på något sätt. Och då hade jag precis börjat intressera mig för undervattensdrönare och sånt.
Okay.
Och såg att genom tidningar och sånt att det hade använts lite sånt här vid i initialt skede då. Mm. Så då tänkte jag att men då kan jag ju ge mig ut och hjälpa till och söka i den mån jag kan. Och då var det där det startade egentligen.
Efter flera dyk av polisen, kustbevakningen och Search and Recovery Sweden började sökandet kännas hopplöst. Trots övertygelsen om att Mattias ska ha hamnat i Lagan så hittar man inga spår som kan bekräfta den. Men plötsligt, efter en dag med sin undervattensdrönare, hittar Fredrik Estberg något i sin drönarinspelning som fångar polisens intresse och som påkallar en ny, blixtinkallad dykinsats.
Det var ju egentligen på våren där vid efter försvinnandet som vi började hitta lite intressanta saker. Och det var ju precis nedanför bron här, kanske 5-6 meter. Så såg jag någonting som kunde se ut som ett byxben och att man såg knät så. Och när polisen fick se det så då beslutade de att det skulle dykas dagen efter.
Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole Maria Thulin. Exekutiv producent Nordio Mark Malmström Fast.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.